Utmaningen från humanisterna, det är vad vi ska tala om nu. Om man har följt med i media så har man inte kunnat missa att det pågår någonting ganska nytt i vår kultur. Det har synts bland annat i bokfloden, inte minst det senaste året. Det är väller fram böcker från militanta, sekulära humanister. En man som heter Sam Harris har skrivit en bok som heter Brev till en kristen nation. Christer Sturmark, humanisternas ordförande i Sverige, har skrivit en bok som heter Tro och vetande 2.0. En av de mer pretentiösa boktitlarna på senare år. Det är alltså ett direkt anknytning till Ingmar Hedenius klassiska bok Tro och vetande från 1949. En bok som startade den kanske största livsåskådningsdiskussionen i Sverige sedan reformationen. Och som ju väckte en enorm rabalder. Christer Sturmark gör ju nu anspråk på att ha skrivit en uppdaterad version av Hedenius bok Tro och vetande 2.0. Michel Onfray, fransman, har skrivit en bok som heter Handbok för ateister. Om ni vill läsa någonting där en person verkligen spyr galla över den kristna kyrkan och över kristen tro, då ska ni läsa Handbok för ateister. Det är ett enda långt vredesutbrott mot kristen tro. Den bok som just nu väcker störst uppmärksamhet är Richard Dawkins bok Illusionen om Gud, som ju diskuteras på många olika håll på kultursidor. Richard Dawkins, som är professor i Oxford, har alltså mycket hög akademisk position. Han är biolog och världsledande inom evolutionär biologi i vissa områden. Men han är också en mycket profilerad debattör när det gäller livsåskådningsfrågor. Han företräder då ett ateistiskt, ett sekulärt humanistiskt perspektiv. Och han menar, liksom alla de övriga, att det i grunden inte är förnuftsmässigt att tro på Gud eller att vara kristen. Den som tar förnuftet, vetenskapen på allvar, lämnar helt enkelt den kristna tron. Så enkelt är det. En klart tänkande människa gör upp med illusionen om Gud. För Gud är ingenting annat än en illusion i människan. Om vi då ska försöka gå i dialog med den här vågen av böcker som kritiserar gudstro och andlighet och som då kommer från ett humanistiskt håll, så behöver vi reda ut en del begrepp. Det första är att vi i svenska språket tyvärr använder ordet humanist i tre olika betydelser, och det gör det hela lite förvirrat. Så vi får reda ut det där. Man kan ju vara humanist, ha humanistiska värderingar i en väldigt allmän betydelse, att man är människovän. Att man vill slå vakt om det mänskliga, att man inte är hårdhjärtad, att man inte är utan empati, utan man bryr sig faktiskt om människor och mänskligt lidande och människors situation. I den meningen ska ju varje kristen vara en humanist. En stor människovän som bryr sig om människors livssituation. Sen kan man vara humanist i en akademisk betydelse, nämligen att man har studerat humaniora. Och det står då i motsats till att ha studerat naturvetenskap. Naturvetenskapen studerar man naturen, i humaniora studerar man människan och den mänskliga kulturen. Alltså historia och språk och litteratur och religion och så. I den här meningen så råkar jag vara humanist. Jag har studerat humaniora. Så i två betydelser är jag humanist. Jag önskar vara en människovän. Och jag har studerat humaniora och tycker att det är väldigt viktigt att studera den mänskliga, sånt som har med människan och människans kultur att göra. Men så kan man vara humanist i den tredje betydelsen, i den livsåskådningsmässiga betydelsen. Och då står humanism i motsats till, om jag använder ett fint ord, teism, som betyder gudstro. Det grekiska ordet för Gud är teos, och om man är gudstroende så är man teist. Så om vi är kristna, då är vi kristna teister. Vi alltså har en kristen gudstro. En humanist, tar avstånd från det och säger det finns ingen Gud, finns inget andligt, övernaturligt, utan det är människan som är det högsta. Därför ska människan vara utgångspunkt, startpunkt. Man ska inte ta sitt avstamp i någonting utöver människan, för det finns inget. Så det är en livsåskådning med människan i centrum. I den betydelsen är jag absolut inte humanist. Och när jag nu fortsättningsvis kommer att använda ordet humanist, så är det alltså enbart i den här tredje betydelsen. Alltså en människa som har som livsåskådning att det är vi människor som är alltings centrum och utgångspunkt. Den här livsåskådningen, humanismen, som nu gör sig väldigt bred och högljudd i vår kultur, är ju inget nytt fenomen. Om vi försöker förstå vår kultur, så kan man göra en sån här liten översikt. Och nu skulle några av er kunna reagera och säga att det som nu dyker upp här på vägen är ju en förenkling bortom allt rimligt. Det är en generalisering som är helt liksom, det är bara en för stor generalisering. Och då håller jag helt med dig. Det är verkligen en generalisering. Det instämmer helt. Men det är ju ibland så här att det bästa man kan få är en generalisering, är en översiktsbild. Du vet, om man kommer till en ny storstad, om man kommer till London eller Paris eller så, inte vill man ha en karta i skala 1:1. Väldigt jobbigt att vika ihop. Eller hur? Nej, man vill ju ha en generalisering där miljoner detaljer är borta från bilden, så man får ner hela Paris eller hela London i en sån här liten kartbild med bara precis de stora linjerna. Så man liksom förstår, okej, det är så här staden är uppbyggd, eller det är så här tunnelbanesystemet ser ut. Sen när man har fått den bilden, sen kan man lägga till hur mycket detaljer som helst. Så jag är fullt medveten om att jag har skalat bort enormt mycket från den här bilden. Men jag tror ändå vi kan ha hjälp av att se de stora linjerna. Det finns två rotsystem i Europa. Det första, det känner vi ganska väl, det är den kristna tron. Startpunkt i Jesus från Nazaret. Ja, vi hade kunnat börja med Abraham. Men låt oss börja här, Jesus från Nazaret. Han framträder som offentlig person runt år 30. Det blir en stark rörelse runt honom från början. En inomjudisk rörelse, men mycket snabbt efter hans avrättning och hans påstådda uppståndelse så sprids det som en löpeld runt Medelhavsområdet. Det är en förföljd, många gånger förtryckt rörelse, men ständigt expanderad. Och när man kommer fram på 300-talet så har den kristna rörelsen blivit en mycket stor rörelse som efterhand blir tillåten i romarriket och som sen blir påbjuden, blir den dominerande livsåskådningen. Och är det sen från den punkten i mer än 1000 år framåt. Det kommer förfallsperioder när det gäller den kristna tron. Och det kommer förnyelseperioder. Många av oss skulle säga att 14 och in på 1500-talet var en sån förfallsperiod när man tappade bort mycket av den kristna tron. Men det kommer också förnyelseperioder som reformationen, då man återgick till mer ursprunglig kristen tro. Det kom starka väckelser på 1700-talet, 1800-talet och bit in på 1900-talet. Då hundratusentals människor i vårt land och på många håll i Västeuropa berördes av evangeliet. År 1900, om man tittade i vårt land, så skulle de flesta sagt att det är ett kristet land. Den kristna kyrkan står stark, inte så att det var utan problem. Det är alltid fullt med problem när det är människor involverade. Men den kristna kyrkan var ändå stark. Man hade stora väckelser i ryggen. Det skulle komma nya väckelser in på början av 1900-talet. Sverige sände missionärer ut över hela världen med evangeliet. År 1900 kunde ingen förutse det som i verkligheten skulle ske under 1900-talet. Nämligen att vårt land skulle bli ett av de mest sekulariserade i världen. Vad var det som hände under 1900-talet eller under de senaste 50 åren på 1900-talet? Hur har det kunnat gå från en stark kyrka till den situationen vi befinner oss i idag? Ja, det har att göra med det andra rotsystemet i vår kultur, som också går tillbaka till antiken, och det är humanismen. Om vi ska sätta en person så kan vi sätta Protagoras. Han är inte lika viktig för humanismen som Jesus är för kristendomen. Men det är från honom som humanismens huvudtes kommer. Det heter på ett fint ord på heter det homo mensura satsen, det han säger, nämligen människan är alltings mått. Man ska inte mäta någonting med något annat än människan. Människan är måttstocken. Den individuella människan är utgångspunkten, centrum. Det som allting ska bedömas ifrån. Bedöm det inte utifrån Gud eller Bibeln eller någon uppenbarelse. Allt ska bedömas utifrån den enskilda människan. Människan är alltings mått. Det är Protagoras. Den tankegången finns bland de gamla grekiska filosoferna. På 1400-talet, i det vi kallar för renässansen, pånyttfödelsen, så är det av gammalt grekiskt tänkande. Man kommer få tillgång till antikens skrifter, inte bara i latinska översättningar utan i grekiska original. Det finns en hel del positivt i renässansen, men det blir också en pånyttfödelse av humanismen. Det som man liksom hittar där vid renässansen slår igenom i den intellektuella eliten på 1700-talet. Upplysningen är brytpunkten i vår kultur. Då filosofer, tänkare, konstnärer, en del vetenskapsmän byter rotsystem. Alltså skiftar från det kristna rotsystemet till humanismen. Och nu är här en djup ironi. I Europas historia så väntar nu starka väckelser på folkligt plan. Det syns liksom inte att det när det gäller rotsystem har skett någonting. Därför att den intellektuella eliten var ju en liten grupp människor. De flesta studerade förstås inte filosofi och hade tillgång till den akademiska världen och sådär. Så nu väntar stora väckelser på folkligt plan. Men eliten byter i stor utsträckning rotsystem. Och det som har hänt, det är att det som skedde bland eliten på 1700-talet har nu tagit över vår kultur och blivit det dominerande perspektivet. Det här skulle vara min kartbild över vad som har hänt i vår kultur. Där brytpunkten är upplysningstänkandet. När människan görs till alltings mått. Och så har det liksom sipprat ner i kulturen. Tagit över det allmänna medvetandet. Här är en mycket intressant sak att naturvetenskapen, som ju är så väsentlig för vår kultur, som har bidragit med så enormt mycket positivt, den startar i det kristna rotsystemet. Den moderna naturvetenskapen växer fram på 14, 15, 1600-talet bland kristna människor som tror på Gud. Det här är väldigt väsentligt. Copernicus och Galileo och Newton och Boyd och Kepler var gudstroende som motiverade sin forskning utifrån tron på Gud. Det här är en värld som Gud har skapat, därför ska vi undersöka den. Så det finns ursprungligen ingen konflikt mellan vetenskap och gudstro. Tvärtom var det så att det var bland gudstroende människor som vetenskapen växte fram. Och det här säger inte jag som kristen, det kan ni höra med vetenskapshistoriker. Det är allmänt erkänt att det finns en koppling mellan naturvetenskapens framväxt och gudstron. Alltså en positiv koppling. Men det som har hänt är att naturvetenskapen gradvis har så att säga kidnappats av humanismen och används idag som ett vapen mot sin egen moder. Alltså väldigt många uppfattar ju som naturvetenskapen är det som talar för humanismen och är kritisk mot Guds tro. Okej, det här är liksom bakgrundsbilden. Hur kommer det sig att vi befinner oss i den situationen vi gör? Det har med det här rotsystemet, det humanistiska rotsystemet att göra. Vad säger då humanismen? Om vi tittar i dess nuvarande utformning så finns det som en organisation i Sverige och internationellt. I Sverige heter de humanisterna. De har som symbol den här loggan, den här bilden. The Happy Human, det är en internationell bild. Som står för den befriade människan. Och det människan är befriad ifrån, det är religion. Så om du är religiös, om du är kristen, så kan du veta att det finns en organisation i Sverige som vill befria dig ifrån de missuppfattningar som du bygger ditt liv på. Så här säger man i humanismens programförklaring. Humanismen vill befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, från religiösa skuld- och skamkomplex och tron på gudomliga hot och straff. Och man anar ju redan här bara i själva urvalet av ord och perspektiv är att det är en väldigt negativ syn på religion. Alltså det är kunskapsfientligt, livsfientligt, det handlar om skuld och skamkomplex. Och det handlar om hot och straff. Och det här håller människor fångna, binder människor. Och därför behöver människor befrias. Happy human, den befriade människan. Så humanismen ser sig själv som en befrielserörelse som ska befria människor i vårt land från det kristna rotsystemet som håller fortfarande då många människor fängslade. I sitt handlingsprogram så säger de, och det här är en sak där jag menar att de har 100% rätt, här är en sak där jag håller med dem. Humanisterna säger i sitt handlingsprogram: vi ser ett ökat intresse för existentiella frågor. Kyrkans minskade roll har skapat ett tomrum som behöver fyllas. Det är helt rätt analys. Det finns ett stort intresse för existentiella frågor. Detta om varifrån vi kommer, hur vi förstår oss själva, vad livet går ut på. Men kyrkan som tidigare har varit en viktig idégivare och som har gett människor svar har trätt tillbaka. Har lämnat spelplanen. Så det finns nu ett stort tomrum som måste fyllas. Och dessvärre har de sant när de säger detta. Den kristna kyrkan, vi som kristenhet, har liksom trätt tillbaka. Och nu finns det ett stort tomrum. Och humanisterna är nu en av de mest aktiva sammanhangen som finns i vårt land för att kliva in i det tomrummet som kyrkorna har lämnat efter sig och fylla det tomrummet med humanism. Och här ligger en jättestor utmaning för oss, vi som är Jesu lärjungar, att inte acceptera den här situationen, att bara träda tillbaka och låta humanismen fylla tomrummet. Vi måste tillbaka ut på banan. Vi måste vara tillbaka in i samtalet i vår kultur så att det kristna rotsystemet blir tydligt och synligt och får höras. Så vi behöver bryta liksom isoleringen innanför kyrkans vägar och komma tillbaka ut i samtalet. Så att humanisterna får konkurrens om att försöka fylla tomrummet. Vi har ju dessutom något så oerhört mycket mer intressant att berätta om varför vi finns på den här planeten. När då humanisterna kliver in i den här diskussionen, och låt mig säga här efteråt när jag är färdig här om ett tag, så finns det möjlighet för frågor och invändningar, så att om ni får reflektioner här medan jag talar, så glöm dem inte, tappa dem inte, spara dem på den mentala hårddisken och plocka upp dem sen, så finns det möjlighet att föra ett samtal. Humanisterna kliver in i diskussionen, kliver in i samtalet med min första punkt, en riggad diskussion. Jag ska förklara vad jag menar. Både Richard Dawkins i sin bok och Christer Sturmark i Tro och vetande 2.0 hävdar följande: i alla sammanhang när det gäller frågan om något existerar eller inte existerar, så ligger bevisbördan hos den som påstår att något existerar. Jag ska förklara vad det betyder. Man tar exemplet med jultomten. Alltså, om du tror att tomten finns, om du är tomtist, så är det du som har bevisbördan. Om du inte tror att tomten finns, om du är atomtist, då behöver du inte argumentera för tomtens icke-existens. Det är ju självklart att tomten inte finns. Du behöver inte göra någonting, du behöver inte bry dig. Du kan bara utgå från att tomten existerar inte. Om det finns en galning som tror att jultomten existerar, så är det den personens uppgift att argumentera för sitt case, för sin sak. Och så överför man det på situationen om Gud. Den självklara utgångspunkten är att det inte finns någon Gud. Och man behöver inte argumentera för Guds icke-existens. Man kan bara utgå från det. Lugnt och skönt för humanisterna. Om det finns några galningar som tror på Gud, så ligger hela bevisbördan hos dem. Okej, tror du att Gud finns, då får du bevisa Gud. Det här är ju en mycket behaglig situation för humanisterna. Och jag tror att vi alla frestas lite att rigga diskussioner så att vi redan har vunnit dem innan diskussionen har börjat. Men det här är helt fel. Det här är inte hållbart och vi får inte tillåta humanisterna att placera den här tankegången i vår kultur. Tomtetro är ingen bra analogi jämförelse med gudstro. Av en mängd skäl. Till exempel. Finns det någon person som har varit atomtist, inte trott på jultomten, och sen i vuxen ålder blir övertygad om att jultomten finns? Nej, finns inga exempel på det. Hela föreställningen om jultomten, det är ju en idé som alla vet, alla vuxna vet att den är falsk, att det är en lögn. Och lite för skojs skull och för det är någon sorts tradition, så lurar man i små barn att jultomten finns. Och mycket snabbt inser små barn att jultomten inte existerar och avslöjar hela bluffen. Och vuxna tycker det är lite roligt att se det här, att barn avslöjar den här bluffen. Men när det gäller gudstro, mängder med människor är ju ateister under lång tid. Och sen i vuxen ålder, utifrån noggranna studier, medvetet tänkt igenom frågan, kommer fram till att det finns en gud och byter uppfattning och blir gudstroende. Men det här är ju någonting helt annat, går inte att jämföra med tomtetro. Eller hur? Än mer. Vad är jultomten för någonting? Ja, det är ju påståendet om jultomten. Det är ju påståendet att det finns en fysisk figur som lever i skogarna, som gillar gröt. Och som är liksom ett empiriskt föremål, alltså åtkomligt med ögonen, hörseln, känseln. Man skulle kunna fånga en jultomte. Jultomten har längd, tyngd. Jultomten har doft. Åtminstone föreställer jag mig att om jultomten fanns så skulle ha en viss doft. Tror ni inte det? Okej. Okay. Det är ett empiriskt åtkomligt föremål, något i den här världen. Och då funkar det ju så att om det nu har gått århundrade, och vi har inga tillförlitliga vittnesmål om en verklig jultomte. Vi har gjort stora kalhygge i Sverige. Man har aldrig hittat några jultomtar. Man hittar inga fossil efter jultomtar. Trots att alla har mobiltelefoner med kameror i, så är det aldrig någon som fotograferar en jultomte i skogen. Till slut så blir det förstås så att vi känner oss väldigt säkra på att det finns ingen jultomte. För det finns inga empiriska belägg för den här sortens varelse. Ja, då blir det rätt så självklart. Då utgår vi från att tomten inte finns och... Ja, skulle någon tro på tomten? Det är klart det blir upp till dem. Okej, lägg fram några argument för tomten då. Men det går ju inte att jämföra med gudsfrågan. Gud är ju inte ett föremål i världen. Och det har gudstroende aldrig tänkt sig, att Gud skulle vara empirisk och åtkomlig. Att vi skulle kunna fånga in Gud i ett nät. Bygga en gudsfälla och fånga Gud. Eller ta på Gud eller lukta Gud. Redan Bibeln säger ju så här. Ingen har någonsin sett Gud. Därför att Gud är bortom tiden och rummet, inte ett föremål i tiden och rummet. Det är ju hela Guds föreställning, är ju att Gud är upphov till den här världen, inte ett föremål i världen. Så det här gör att jämförelsen är ännu mer felaktig. Det är absolut åt skogen att göra den jämförelsen. Man har inte förstått objektet man diskuterar, alltså förstått Gud, om man tar den här jämförelsen. Den verkliga frågan när det gäller Gud är så här. Är denna världen allt? Eller finns det något mer än den här världen? Är denna empiriskt åtkomliga världen allt som finns? Eller finns det något mer? Det är själva frågeställningen. Och nu måste ju båda sidor börja argumentera. Jag som gudstroende får argumentera för att det finns något mer. Och humanisterna får argumentera för att nej, denna världen är allt som finns. Nu måste ju diskussionen börja och båda sidor har en bevisbörda. Så, vi får inte köpa det här att låta humanisterna definiera diskussionen så de har vunnit innan diskussionen har börjat. Det är inte hållbart. Alla måste svara på frågan, vad är den bästa förklaringen till världens existens? Kan den här världen förklara sig själv? Är världen sin egen förklaring? Eller har världen en förklaring som ligger utanför sig själv, nämligen i Gud? Och den diskussionen behöver vi inte rädas. Det finns många goda, intressanta argument för att världen har en förklaring utanför sig själv. Och det visar sig vara väldigt problematiskt att förklara tillvaron bara utifrån sig själv. Så kom igen, låt diskussionen börja. Vad kan förklara den faktiska världen som vi är en del i. Här behöver då vi som kristna få tag i den tradition som har funnits längre tillbaka och som är församlingens apologetiska uppdrag. Apologetik, det handlar om att försvara och argumentera för tron. Tidigt i församlingens liv så blev den kristna församlingen attackerad, inte precis av sekulära humanister, utan från den judiska synagogan, de som inte accepterade Messias, Jesus som Messias, och de sa: det är omöjligt att en korsfäst person kan vara Messias. Och sen blev man attackerad av gnostikerna som förnekade att Gud skulle kunna komma i mänsklig gestalt. Och församlingarna avskilde speciella personer med uppdraget att ta tag i de här utmaningarna och försvara den kristna tron. Så man hade församlingsföreståndare, man hade diakoner, evangelister och så hade man apologeter. Efterhand som den kristna kyrkan sen blev självklar i kulturen så har det liksom trillat bort. Därför att det mesta i den kristna tron accepterades. Och så behövdes inte apologeter. Men nu är vi verkligen i en situation där församlingen måste ta tag i det här. Vi behöver lära oss att motivera vår tro. Så vi kan komma in i den här diskussionen. Intressant nog så har vi faktiskt filosofin. Kan vi ta filosofin till hjälp idag? Den här mannen som ni ser på bilden är en mycket välkänd ateistisk filosof. Så han delar inte vår tro på Gud. Han heter Quentin Smith. Han skriver väldigt bekymrad om hur gudstron har kommit tillbaka bland filosoferna. Det här hör vi inte talas om i Sverige, men så här är det faktiskt internationellt. Han skriver så här: naturalister, det kan vara ett annat ord för humanister, man menar att naturen är allt som finns. Naturalister såg passivt på medan klassiska versioner av gudstro, i huvudsak influerade av filosofen Alvin Plantingas böcker, svepte genom den filosofiska världen fram tills idag då mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla filosofiprofessorer är gudstroende. De flesta renläriga kristna. Inom filosofi blev det praktiskt taget över en natt akademiskt respektabelt att argumentera för gudstro. Gud är inte död i den akademiska världen. Han återvände till liv på sent 60-tal och är nu levande och välmående inom sitt sista akademiska fäste, de filosofiska institutionerna. Intressant. Gudstron har kommit tillbaka sedan 60-talet bland akademiska filosofer. Inte i så stor utsträckning i Sverige, för vi är en liten ankdam i världen, inte minst när det gäller filosofi, det är ett sånt litet ämne här. Men internationellt sett så är det de gudstroende som har initiativet, alltså det är den grenen som växer bland filosofer, de som har till yrke att tänka. Ytterligt intressant. Ett exempel på det här som har orsakat stor uppmärksamhet utomlands, det är filosofen Anthony Flew. Han var under senare delen av andra halvan av 1900-talet en världsledande ateistisk filosof. Han har skrivit mängder med böcker som är läroböcker vid universiteten. Och han har varit ateist fram tills alldeles nyligen. Varför världens mest kände ateist nu tror på Gud? Anthony Flew bytte position för ett par år sedan. Från att ha varit ateist blev han nu gudstroende. Varför? Därför att han menar att argumenten talar idag filosofiskt och naturvetenskapligt för Guds existens. Han förklarar det så här: ända sedan begynnelsen av mitt filosofiska liv har jag följt Sokrates motto: vi måste följa argumenten vart hän de än leder. Alltså han vill vara en riktig filosof, inte ha förutfattade meningar, ta argumenten på allvar och följa dem, vilken slutsats de än leder fram till. Och han hävdar att idag så leder argumenten mot gudstro. Journalisten frågar honom om det inte var svårt att ändra uppfattning. Och han sa: nej, jag har alltid varit involverad i undersökningar. Om det visar sig att jag har haft fel, okej, då har jag haft fel. Jag vill ju vara noga och säga att Anthony Flew har inte blivit en kristen. Alltså han bejakar inte Jesus som Guds son, som Messias, utan han är mer vad vi skulle säga en form av deist. Alltså han tror att det finns en intelligent skapare. Men det här är ju jätteintressant. Det är ju ett första mycket intressant steg om filosofer börjar röra sig från ateism mot gudstro. Och det här visar ju än en gång hur felaktigt det är att jämföra med tron på jultomten. Det finns inga exempel på världsledande filosofer som går från atomism till tomtism. Alltså det är att rigga diskussionen. För det andra, humanisterna kliver in inte bara med en riggad diskussion utan med en väldigt smutsig retorik. Man höjer tonläget och man är beredd att använda en retorik som är långt under anständigheten. Christer Sturmark, om jag citerar hans bok, han talar om konflikten mellan den rationella livsåskådningen och den religiösa. Det är ett snyggt sätt att säga att man har det förnuftiga på sin sida. Min uppfattning är den rationella, sen finns det religiösa uppfattningar. Som om en religiös uppfattning inte skulle kunna vara rationell, alltså förnuftsmässig. Det är också ett snyggt sätt att definiera bort allt religiöst som är oförnuftigt. Han talar om tomtar, troll, gudar eller vättar. Religionen är en slaggprodukt. Religionen är en kollektiv tvångsneuros. Religion och annan vidskepelse. Och då hör ni att det här är liksom en beskrivning av religion som det ligger en hel del förakt i. Sen kan jag inte låta bli att notera då att när han längre fram i sin bok, så har han i slutet av boken, så har han ett avsnitt där han bemöter invändningar han har mött mot humanismen. Och då är en invändning att han möter ibland människor som säger, men humanismen, när man liksom vill vara så förnuftig och vetenskaplig, blir inte humanismen liksom inskränkt och kylig? Så ska han svara på den invändningen. Men då börjar han att skriva så här: detta är en kränkande missuppfattning. Och det är klart då, då undrar ju jag, om det är kränkande att fråga om humanismen är kylig och inskränkt, vad är då alla de här beskrivningarna av religion? Här måste man ju hyfsa debatten om vi ska ha ett respektfullt samtal. Och jag tycker att vi kan kräva en större grad av respekt från humanisterna. Och sen måste vi och vår sida förstås visa respekt, kunnighet i vårt samtal med humanister och med människor som har andra uppfattningar än vi har. Så det måste ju vara åt båda sidor eller åt alla håll. Det här är Torbjörn Tännsjö, Sveriges kanske mest kända filosof, ateist och en supporter av humanismen. Han blir intervjuad av Christer Sturmark i tidningen Humanisten. Lyssna här hur de tänker kring religion. Jag tror att upplysningsprojektet att gradvis göra oss av med religiösa trosföreställningar till förmån för vetenskapliga insikter inte kommer att lyckas. Så han är lite missmodig. Man kommer inte kunna befria samhället från religion. Vetenskapen kommer inte kunna ta religionens plats i alla människors liv. Så att, lite missmodig så. Kanske uppgiften istället är att försöka kanalisera in den religiösa tron i ofarliga banor så att den inte kan göra skada. Att sätta religionen i karantän och hoppas att teologin utvecklas till att bli så pass innehållslös att den aldrig kan missbrukas. Och då får man ju nästan med sorg säga att delvis blev Torbjörn Tännsjö bönhörd. Att delar av kristen teologi görs idag så tandlös så att inte ens humanisterna behöver bry sig. Men nu kommer det som kanske är mest intressant. Upplysningsprojektet kan inte längre vara att bekämpa religionen, utan måste vara att hålla den i schack och kontrollera den. Det är ungefär som med narkotika. Okej. Det här är ju också en attityd till den kristna kyrkan som har funnits i vårt land i 1000 år, som finns i varje samhälle, varje stad, varje by. Att det här ska betraktas med samma ögon som vi betraktar narkotika. Alltså, bilden här är ju något mycket destruktivt som vi tyvärr inte realistiskt kan göra oss fria. Det kommer alltid finnas människor som knarkar. Och det kommer alltid finnas människor som är religiösa. Då handlar det om att försöka hålla religionen i schack och kontrollera den. Här finns tendenser som jag tycker låter väldigt farliga. Det här måste vi ut och bemöta. Är det vi står för jämförbart med narkotika? Är det statens och samhällets uppgift att hålla oss i schack och kontrollera det vi står för? Här klingar väldigt auktoritära tongångar i bakgrunden. Det här är farligt för vårt samhälle om det här står oemotsagt. Så här finns en mycket smutsig retorik. Richard Dawkins hade en tv-serie som heter Religion, the root of all evil. Religionen, roten till allt ont. Han skriver i sin bok att han gillade inte riktigt den titeln, men att tv-bolaget vill ha den för det är väldigt säljande. Så han erkänner att okej, religion är ju inte rot till allt ont. Men han menar att det är verkligen roten till mycket ont. Att det vore en enorm befrielse för mänskligheten om vi gjorde oss av med religion. De här böckerna är fulla av exempel på dåligheter som religiösa människor har gjort och som den kristna kyrkan har gjort. Responsen på det ska ju absolut inte vara att försvara dåligheter. Det som har varit dåligt har varit dåligt. Det kristna människor har gjort som har varit fel, det har varit fel. Det ska man inte försvara för ett ögonblick. Har något varit fel så har det varit fel. Så här måste vi vara noggranna hur vi, vilken sorts respons vi gör, så vi inte försvarar sånt som har varit felaktigt. I grunden tror vi ju inte på kyrkan eller de kristna. Vi tror ju på Kristus. Och sen är vi medvetna om att i kyrkan och bland kristna kan man alltid hitta felaktigheter. Men det här är ju samtidigt en oerhört ytlig analys, som om det onda i mänsklighetens historia skulle vara knutet till religion. Ja, men vad är det för en enögd uppfattning? Titta i det ateistiska Sovjetunionen eller Nordkorea eller i Maos Kina eller i Pol Pots Kambodja, där man har velat ha den gudlösa staten. Har det onda försvunnit? Nej, absolut inte. De representerar ju de värsta, största, grymmaste övergreppen mot mänskligheten. Om man ska vara realistisk så får man ju säga, problemet för oss människor ligger inte i sig i religion eller i ateism. Utan det verkar ju ligga i människans hjärta, liksom djupt i människans väsen, så att religion kan användas destruktivt och ateism kan användas destruktivt. Eller hur? Det här är ju en så enfaldig analys att man nästan rodnar att en professor från Oxford kan hålla på och orera kring religion på det här sättet, när det är alldeles uppenbart att grundproblemet inte är religion utan ligger djupare i varje människa, oavsett om man bekänner sig till religion eller till ateism. Jag gillar en kommentar som Anders Pils gjorde när han diskuterar att i den kristna kyrkans historia så kan det, eller så finns det mycket man kan kritisera. Då säger han så här: Gud har liksom fotbollslagen en hejarklack som man helst kunde undvara. Att det finns huliganer på läktaren är inget argument för att fotboll är ont. Och visst är det så. Att det finns människor som har missbrukat religion är inget argument för att religion är ont. Att det finns kristna som har betett sig illa är inget argument för att kristendomen skulle vara ond. Lika lite som att det finns fotbollshuliganer innebär att fotboll därmed i sig är någonting ont. Här måste vi ju kunna få ha en saklig och seriös diskussion kring människans ondska och vad som orsakar den. Intressant nog finns det helt andra röster också från artistiskt håll som är, som jag ser det, mer klarsynt. Roy Hattersley sitter i det engelska parlamentet. Han gjorde en kommentar utifrån Katrina, stormen i södra USA som ödelade så oerhört mycket. Och han noterade att de amerikanska myndigheterna hade utsett Frälsningsarmén att ta ett speciellt ansvar i räddningsarbetet, nödhjälpsarbetet. Han noterade att kristna organisationer och sammanhang strömmade till för att göra en insats när katastrofen drabbade så många människor. Och han noterade hur tydligt frånvarande ateister och humanister och rationalister var, alla de som brukar kritisera religionen. Och nu säger han så här, och det här förstår för honom. Men Roy Hattersley skrev i The Guardian 2005: Vi ateister måste acceptera att de flesta troende är bättre människor. Kvinnor och män som tror är de som mest sannolikt är villiga att ta risken och betala priset för att hjälpa andra. Goda gärningar, som John Wesley hävdade, är ingen garanti för en plats i himlen. Men det är mest sannolikt att de kommer att utföras av dem som tror att himlen existerar. Den enda möjliga slutsatsen är att tron kommer med en samling moraliska uppmaningar som, även om de inte kommer att prägla alla troende, kommer att påverka tillräckligt många av dem för att göra dem moraliskt överlägsna mig som ateist. Och igen, det förstår för Roy Hattersley, men det är ju intressant att se att här är en ateist som tittar på den faktiska verkligheten och säger: jag ser att religion, och i det här fallet kristen tro, får väldigt positiva konsekvenser i hur människor förhåller sig till andra. Att det ökar villigheten att göra uppoffringar och att betjäna andra människor. Så det är alldeles uppenbart att det går att göra andra analyser av religion och kristen tro än vad Christer Sturmark och Richard Dawkins gör. Och att den analysen kommer inte bara från kristna utan också från ateister. För det tredje, man har en naiv syn på vetenskap. Kan Guds existens bevisas? Nej, vi får vara tydliga och säga, om vi menar matematiska bevis eller strikta vetenskapliga bevis, så kan man inte bevisa Guds existens. Kan Guds existens motbevisas? Nej, för ge samma svar. Det här är inte en fråga som vetenskapen kan avgöra för oss. Vetenskapen kan avgöra många saker. Lär oss om människokroppen, man är på jakt efter hur vi botar olika sjukdomar, man kan visa hur, om jorden är rund eller platt. Det finns saker där vi kan visa hur det är. Men det finns också andra saker där vetenskapen inte kan säga det sista ordet. Och så är det med frågan om Gud. Om man är gudstroende ska man inte ge sken av att vetenskapen kan bevisa Guds existens, för det kan den inte. Men den kan lika lite bevisa att Gud inte finns. Det är alltså en fråga som är större än det som vetenskapen kan ta tag i. Så både teism, gudstro och ateism bygger på tro. Men det vi möter i alla de här böckerna är att humanisterna agerar som om frågan var avgjord av vetenskap. Och det är den inte. Det är ett missbruk av vetenskap och vetenskapliga argument. Man har en föråldrad syn på vetenskap i många av de här böckerna. En syn på vetenskap som stämmer med vad Bertrand Russell sa för länge sedan. Han såg det så här: all kunskap som är åtkomlig måste vara åtkomlig med vetenskapliga metoder. Det vetenskapen inte kan upptäcka kan mänskligheten inte få kunskap om. Det här är alltså en helt extremt snäv syn på kunskap. Att om vetenskapen inte kan komma åt det kan man inte veta någonting om det. Men det har ju nästan alla människor övergett idag och sagt, det där är ju helt orealistiskt. Vetenskapen är viktig, men det finns sidor i tillvaron som inte är vetenskapligt åtkomligt på det sättet, men som vi ändå kan ha kunskap om. Så man kan inte ha en så försnävad syn på vetenskap och mänsklig kunskap. Men tyvärr försöker humanisterna, eller de utgår ofta från den sortens tänkande. Och då behöver de kritiseras att de missbrukar vetenskapen och har en föråldrad uppfattning om vad vetenskapen kan göra för oss. Det vi behöver gå tillbaka till hela tiden, det är: vad är den bästa förklaringen? Vilken världsbild kan bäst förklara det vi observerar och upplever av världen? Vi behöver väva in det vetenskapen säger om världen och så se vilken världsbild passar bitarna bäst ihop i. Är det en bild av världen där Gud finns som skapare, eller är det en bild av världen där Gud inte finns utan världen förklarar sig själv? Och det är den avgörande diskussionen. Vetenskapen avgör den inte för oss. Utan här måste man börja resonera, argumentera och sen personligt ta ställning. För ingen annan kan ta ställning åt den i den här frågan. För det fjärde, så kliver man in i diskussionen och hävdar att man behöver ingen Gud för att hävda moral. Tvärtom menar man att Gud är bara problematisk när det gäller gott och ont. Det är bara att ställa till besvär. Man lyfter fram en gammal kritik av gudstron som går tillbaka ända till Platon som formulerar det här först. Man säger, Gud hjälper oss inte att grunda moral. Det bara blir konstigt om vi drar in Gud. För om vi säger att Gud är grunden för moral, för det goda, då får vi det här problemet. Är det goda gott för att Gud vill det? Är det så att det goda är gott för att Gud vill det? Men då skulle ju Gud kunna vilja vad som helst och så blev det gott. Skulle Gud kunna vilja motsatsen till de 10 buden och så blev det gott? Om allt hänger på vad Gud vill, kan det goda bli vad som helst? Eller är det så att Gud vill det goda för att det är gott? Men i så fall verkar Gud ansluta sig till en högre norm, någonting som står över Gud, som Gud nickar instämmande till och säger, ja just det, så är det. Men i så fall är ju inte Gud Gud, då är ju den där goda normen, då är det ju det som är Gud och som är överst. Då ska vi tillbe den normen. Hur vi än vänder och vrider oss, säger man, så har vi ingen nytta av Gud för att grunda moral. Fast man tar aldrig upp det som är det kristna svaret. Eftersom det här är ett gammalt problem så har det diskuterats länge i kristen teologi. Och det finns ett mycket tydligt kristet svar. Det kristna svaret är så här. Guds väsen är godhet. Gud är god. Tacka Herren varför. Ty han är god. Guds vilja är ett konsekvent utflöde av Guds väsen. Gud vill alltid i samklang med sitt väsen. Han är, med ett modernt ord, en integrerad person. Han vill inte i motsats till sig själv. Hans vilja uttrycker hans väsen. Därför kan Gud inte vilja vad som helst. Gud kan bara vilja i samklang med sig själv. Därför så är Guds vilja inte godtycklig. Och därmed finns det ingenting som står över Gud, som Gud böjer sig under. Därför att det är Guds väsen som är det högsta. Alltså finns inte det här problemet enligt kristen teologi. Guds väsen i godhet, det är det yttersta. Och Gud uttrycker sitt väsen i sin vilja. Och därmed så har den kristna tron en verklig grund för det goda. Det är vem Gud är. Det som avviker från vem Gud är blir därmed ont. Men hur är det då om man plockar bort Gud? Notera här, jag ifrågasätter inte att en humanist kan vara en god människa. Alltså göra goda saker, det kan en humanist och en muslim och en buddhist och en kristen. Jag menar, alla människor har förmågan att göra det goda. Jag ifrågasätter inte att en humanist kan hävda goda värderingar. Det kan man göra. Nej, det som är frågan här är, vilken grund ger livsåskådningen för det goda? Var finns grunden för det goda i humanismen? Ja, då blir det så här, de säger att det finns ingen gud. Och så finns vi här nu och vi har skillnad på gott och ont. Men var är detta förankrat någonstans? Om vi går tillbaka i tiden i ett humanistiskt universum så är det så. Nu finns vi här och så gör vi en tidsresa. Så reser vi tillbaka några 100 000 år. Finns det inte människor? Finns det någon människoliknande varelser? Reser vi längre tillbaka finns det inga människoliknande varelser, men det finns biologiskt liv. Vi reser längre tillbaks. Kanske 4 miljarder år, då har jorden bildats enligt teorin. Men biologiskt liv har inte uppstått. Finns det gott och ont i det universumet? Nej, det finns bara energi och materia. Finns inga människor, inget tänkande, inget biologiskt liv. Finns bara energi och materia. Vad är det som har hänt sedan den punkten? Jo, slumpmässigt har biologiskt liv uppstått. Det har sedan gradvis utvecklats. Och så har gradvis varelser uppstått som har börjat tänka ordet gott och ont. Men det enda man kan ge är alltså en evolutionär förklaring. Det här har gradvis växt fram. Men därmed så blir det ju relativt. Varför är det bindande, de moraliska tankar vi tänker idag? Inget i livsåskådningen ger en grund för att det goda är gott eller det onda är ont. Så humanisterna har ett väldigt stort problem när det gäller vad är grunden för moral. Det har ju bara växt fram ur det icke-moraliska. Till sist. Man kliver in i diskussionen och menar att materia är förklaringen till allting, till moral och till människan. Richard Dawkins citerar med gillande ur en bok som heter Atheism, A Very Short Introduction. Och citatet är så här. De flesta ateister är för inte förvissade utan förvissade om att det visserligen bara finns ett slags ämne i universum och att det är fysiskt. Men att intellekt, skönhet, känslor och moraliska värden uppkommer ur detta ämne. Kort sagt, hela raden av företeelser som gör människolivet rikt. Och så fortsätter Dawkins själv. Mänskliga tankar och känslor framträder ur ytterligt komplicerade samband mellan fysiska element i hjärnan. Poängen med det här är att säga, allt som existerar går att förklara utifrån fysiken. Det är helt följdriktigt om Gud inte finns. Man blir tvungen att säga det. Så här skriver Sturmark, han förklarade på det här sättet. Vi kan titta på tillvaron ur en kulturellt nivå, titta på människan som kulturvarelse. Vi kan titta på människan ur en psykologisk nivå, hur vi fungerar psykologiskt. Vi kan titta på som en biologisk varelse, kan titta på den kemiska sidan av vår existens. Och längst ner, den yttersta förklaringen till alla de andra nivåerna är fysiken. Fysik är den yttersta förklaringsnivån av hela människan. Okej, låt oss säga att det är så. Då uppstår ju verkligen frågan. Vad händer med människans frihet? Till exempel. Det här att vi menar oss kunna välja, att vi är ansvariga. Så att om någon stjäl din plånbok här under eftermiddagen så anklagar du den personen. Varför gjorde du det? Varifrån kommer den friheten? Fysik innehåller inte frihet, eller hur? Den är ju lagbunden. Om allt ska förklaras utifrån fysik så försvinner möjligheten till frihet. Hur ska man kunna förklara människans värde om allt bara är fysik? Här har humanismen stora problem. Den blev vad man kallar för reduktionistisk. Den reducerar människan bara till fysiska processer. Det här tycker jag är djupt problematiskt. Är humanismen en befrielserörelse? De menar det själv. Min slutsats är att humanismen förlorar på vägen de värden man i utgångsläget önskar försvara. Man vill lyfta fram människan och befria människan. Betona människans värde. Men det där försvinner längs vägen eftersom man inte har med Gud. Och därmed slutar man med en förklaring som bara är fysisk. Och den ger ingen grund för värde eller frihet. Eller moral. Alltså är det en väldigt kontraproduktiv befrielse. Humanismen förminskar människan. Och ni som var med i förmiddags, jag försökte visa hur människolivet verkligen krymper om vi inte utgår ifrån Gud. Och jag tror jag slutar med det citatet som ni hörde i morse från C.S. Lewis. Du stammar från Adam och Eva, sa Aslan. Och det är en ära så stor att den fattigaste tiggaren borde gå med högburet huvud. Och en skam så stor att den största härskaren i världen borde böja sitt huvud mot jorden. Igen, det är i den kristna tron som människans höghet får en förklaring. Och där människans trasighet också får en förklaring. Där vi har både frihet och ansvar, där vi därmed också har en skuld. Men där det också finns en möjlighet till den verkliga befrielsen som inte är en befrielse från Gud utan som är en befrielse från skuld för att lära känna den Gud som man kommer ifrån. Det är två helt olika sorters befrielse, eller hur? Alltså är det viktigaste för oss människor att bli befriade från Gud, och min slutsats är, går vi den vägen då kommer vi att förminskas. Eller är den befrielse vi behöver en befrielse från skuld och själviskhet? Så att vi kan lära känna Gud. Då växer människan och upprättas. Låt oss inte lämna tomrummet i vår kultur till humanisterna. Det behövs rikare, mer konstruktiva, sannare röster in i det tomrum som finns i vår kultur.